Har ni hängt med på den senaste kulturdebatten som härjar runt om i landet?
Nej.
Nej.
Den handlar om brännboll.
Är det en kulturdebatt?
Ja. Mm. Är det en kul sport för barn i skolåldern? Eller är det en källa för utsatthet? Alltså att man typ skäms om man är dålig. Att men, det är tydligt. Alla står och tittar.
Är det som välja laggrejer?
Jag tror det. Ja. Jag tror det. Eller rösta fram det sida.
Alltså det finns ju en mild fascism i att det ska stå liksom 20 ungar från Yanglin-videon och inspektera när man liksom missar bollen, går bak, hämtar det platta racketet och gör ett tjejslag.
Ja, det är väl därför jag älskar brännboll då.
Ja, för att du vill kolla på alla små sissis. Men vad är debatten?
Det är alltså en gympalärare i Nyköping som valde att ta bort just brännboll som aktivitet på gympan. Mm. För att han tyckte det var utsatthet men också att man inte rörde sig nog.
Nej, det sistnämnda är ett argument känner jag ändå.
Men vet du vad som är så bra med brännboll? Det är att det är som att fika. Det är en väldigt social sport. Eller som klättra. Det är också en sport man gör som är mer umgänge än vad det är springa runt.
Ja. Jag hade ett riktigt gåshudsögonblick i helgen när vi skulle spela brännboll.
Det känns ju ändå som en brännbollsgärg.
Jag fucking älskar brännboll.
Men vadå, gjorde ni det hemma?
Jag är så bra på det. Ja, ah, precis. Valborg. Exakt. Och min systers 11-åriga son valde lag. Och han är så, jag och Moa mot rubb. Otroligt.
Vann ni?
Ja, såklart.
Nej, men motargumentet är ju så här, hallå, det är ju också jobbigt att hålla tal i engelskan eller svenskan. Livet är jobbigt, vi kan inte curla sönder våra barn.
Jag håller i för sig med.
Medan andra säger så, det är en väldigt utsatt situation. Det är onödigt att utsätta unga för den typen av stress.
Jag tycker att barn ska utsättas för den typen av stress. Det är bara det att just brännboll, jag har lite svårt att acceptera den som ett inslag på gympan. För att det är så lite flås inbäddat. Man ska springa runt den där lilla fyrkanten.
Då måste vi ta bort äppelgumman också. Det är väldigt
vad
mycket som är rikare.
Vad fan är äppelgumman?
Minns inte äppelgumman?
Nej.
Äppelgumman är en jättekul lek med ärtpåsar och jakt och lek. Men framförallt lite gömma sig.
Fy fan vad det här låter som när man har mobbat sönder någon under brännbollen och sen så behöver de lägga om rutiner och så får man äppelgumman.
Det är för mifforna som inte ens kunde använda det platta trät.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson och Moa Wallin. Moa och Kristoffer, det har varit Met-gala igen. Det är det jämnt, är det där?
Det är det jämnt och jag kan inte låta bli att fascineras över att svensk press mangrant liksom reser sig upp från sina nedsuttna fåtöljer och känner att det här ska vi rapportera om. Jag begriper inte riktigt varför.
Jag gör det. Därför är det väldigt klickvänligt. Jag har läst samtliga artiklar skulle jag vilja påstå.
Men det är samma bilder överallt och alla är alltid lite missnöjda. Och
men ibland får man se två getingar och ibland får man se tre äpplen eller vad de ger.
Jag tror att skälet är, jag tittade på kungens 80-årsfirande i
helgen.
Och det slog mig att public service har en liksom väldigt genomlöpande, väldigt underdånig ton till liksom det faktum att hela stan stängs av.
Är det att de säger ni?
Nej, men det, även när de inte pratar med någon utan bara rapporterar så är det lite så här. Det är en glädjens dag för alla inblandade i Svea konungarike, bla 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 bla. Flaggorna vajar, alltså ungefär så är det. Och i Sverige har vi ju tagit bort en väldigt viktig del. Och det här tror jag skedde när DN sparkade sin reporter Linda Leopold 2009 efter att ha sågat klänningar på Nobelprismiddagen. Och det är ju en publicistisk tradition att recensera galaplagg och så ska man ha några hyllningar och så ska man ha några fett hårda sågningar. Men efter det här så tog vi liksom bort i Sverige själva sågningselementet. Så därför, och det här kommer då min poäng, Met-galan är på tillräckligt stort avstånd för att vi fortfarande ska våga oss på att såga någon.
Ja. Ingen helt ledsen. Med. Temat i år var ju då fashion is art och någonting med body. Body art, fashion, bla bla bla.
Ovanligt.
Många var bara en sexista typ. Typ inspirerad från Venus från Milo eller annan antik artefakt.
Är det tjocka Venus?
Nej, det är Venus från Willendorf. Okay. Det hade varit roligare. Jag hade velat komma som Venus från Willendorf. Cardi B var ju roligast. Och hon hade ju inspirerad av en staty som var jättetjock. Som såg ut som en hemorrhoidkluster typ, på den mattan. Det tyckte jag var roligt. Men de andra var ju liksom väldigt mycket så sexiga kroppar. Typ Kardashians. Ett annat tema som var väldigt vanligt att man gjorde någonting från U-Kleins motiv. Hans blåa färg eller motiv eller bla bla bla. Och det är kanske inte så konstigt eftersom att han samarbetade och kände Yves Saint Laurent som är en av våra sponsorer.
Ja, Yves Saint Laurent är död men märket är nog en
tack,
av
för att du förtydligade sponsorerna. Basic sa många då och istället så tycker man att man hyllade då referenserna till Gustav Klimt som typ Euphoria-skådelsen Hunter Schafer och sångerskan Gracie Abrams hade på sig.
Alltså temat var väl typ så här mode som konst, var det inte det?
Ja, och något med body. Titta på mig, en journalist.
Det är ett väldigt brett tema va? Ja. Det kan man ju tolka hur man vill.
Ja, och det gjorde ju många. Men det är ju väldigt roligt då när man hade en tydlig konstreferens tycker jag. Alltså vi som ändå är en kulturpodd. Det blir extra kul för oss. Kittlande va? På plats var ju då även Lauren Sanchez. Hon är då Jeff Bezos fru, ni känner till, världens tredje rikaste man. Och paret finansierar då tillsammans typ hela det här kalaset. Eftersom att Lauren Sanchez fått för sig att hon älskar mode. Klassisk tjej va? Och hon dök upp på röda mattan i en minaspråklänning som ska då inspireras av John Singer Sargents målning Madame X. Alltså det är då en passande referens tycker jag eftersom att verklighetens Madame X var en societetsdam vars status byggde på att hon var fru till en fransk bankir. Och Lauren Sanchez gör alltså alla rätt. En konstreferens, en tanke och en sexig klänning. Och ändå så blir hon då unisont mobbad av den globala modejournalistikåren. Mm. Och liksom en plupp av var och varannan tidning och tyckare online. Det kan låta ungefär så här.
And here we have Lauren Sanchez Bezos, who just paid $10 million to show up to the Met Gala in a navy prom dress. And you might say, no, you're missing the point. She's referencing the 1884 portrait of Madame X. It's a reference. To which I would say, it's just kind of funny that she picked the one painting that would allow her to wear the same dress she always wears. And I actually don't mind it. You might be thinking it's the Met Gala and she's one of the richest women in the world. She should be wearing something more inventive, more creative, more boundary breaking. But I think this dress is perfect for her because she is none of those things. Good art requires taking risks. It requires challenging people. But Lauren Sanchez Bezos is only able to be Lauren Sanchez Bezos because she risks nothing and stands up to no one.
Alltså jag är för det här. Jag uppfattar ändå att hon är den enda människa på hela galan som har förstått att det enda intressanta med kläder 2026 är om de inte syns eller inte märks. Resten av det här gänget håller på med någon form av liksom teater daterad till 1900-talet. Det är ju liksom någon slags retrospektiv över hur saker och ting var förr i tiden. Det känns otroligt ointressant med människor som klär upp sig till tänderna och visar upp sig på röda mattan. Jag tycker inte att amerikaner överhuvudtaget borde få liksom, ha någon sorts modestatus.
Enig.
Influensen Emma Chamberlain kom som Edvard Munchs Skriet featuring Van Goghs tavla Stjärnat och fick då stående ovationer av samma kritiker. Men jag har liksom en känsla av att om Lauren Sanchez hade kommit i samma referens och klänning så hade hon ändå liksom bara fortsatt hånas och mobbat. Alltså är det någonting med hennes mommy makeover-kompatibla kropp och typ fillerstinna ansikte som bara gör att modekritiker tycker hon är trash, oavsett.
Tror du inte att det har att göra med hennes ekonomiska kapital?
Nej, det var kul att du säger, för jag tror inte det. För att samma människor hyllar bara folk med pengar annars. Men hon hade liksom kunnat komma som liksom nyrakad skalle utlätt i Skriet. Och de hade ändå bara varit så här, trash.
Det hade ju varit jättetrashigt.
Det hade varit kul. Synd att inte Doja Cat kom som Skriet. Mm. Vad hade ni tagit av för konstreferens? Om ni hade gått på Met-galan.
Jag hade nog gjort något så jättekonstigt som att leta upp en riktigt bra skräddare och hävdat att den var konstnären. Och satt på mig någonting helt grått och vardagligt.
Det blir en plupp i Aftonbladet.
Ja, det är målet.
tänkte berätta för er vem Sveriges största humorist är.
Ja!
Det är Lena Andersson.
Oh. Och Sveriges bäst klädda kvinna, förutom du.
Efter mig. Det har varit väldigt mycket Lena Andersson-kritik i medierna de senaste åren.
Ja, var det började med gröten eller?
Ja, havregrynsgröten sa hon ju. Hon sa att det är föräldrarnas fel om, och inte samhällsekonomins om barn går hungriga.
Alltså, för gratis och billigt havregryn. Ja.
Alltså jag har testat det här nu ett tag. För min dotter kom hem här om helgen efter att ha varit hos sin mormor och hade ätit gröt. Och sa att jag vill börja äta gröt hemma till frukost också. Absolut, säger jag. Så jag går och köper gröt, jag går och köper blåbär, jag går och köper mjölk. Och sen säger pappa, jag menade när jag blir äldre.
Klassiskt barn.
Ja, sen så ifrågasatte hon ju också västs stöd till Ukraina. Mm. Och så skrev hon en text om att hon älskar att åka bil i innerstan och att acceptansen för Stockholms många vägarbeten är, citat, den hukande feghetens tysta tyranni.
Hon skrev väl också att gågator är det värsta som kan hända en stad.
Mm.
Men vet ni vad?
Vilket var ganska kul sagt.
Ja.
Gågator som Stockholm dräller av är det absolut värsta mänskligheten uppfunnit, förutom sommargågator. Ja. Med de här små lådorna fulla med träd.
Och, nej, och folk nej, lådor fulla med saker man kan skörda.
Börjar råd.
Det står så här, här kan du skörda. Det är det bästa jag vet.
Vet du hur mycket tom yta vi har i Sverige där man kan skörda om man vill?
Ja, ja, ja.
Låt stadsjäveln vara en stad. Jag menar allvar. Jag vill ha en stor dieseldoftande generator bara så att jag äntligen kan få känna doften av smuts och skit.
Jag vill att lådorna, planteringslådorna ska ersättas av små modulära kärnkraftverk.
Ja!
Jag tycker bara att det är dags att balansera upp Lena Anderssons stämningen lite.
Ja,
det är
ja,
så
verkligen
kul och lyxigt att vi har det här.
Ja,
alltså, vi har en handfull personer max i det här landet som orkar forma en unik åsikt.
Ja. Mm. Kommer ni ihåg när hon typ skällde ut en skidåkerska för hon hade mascara?
Just det. Nej.
Som var så här, prestationen är ju det som räknas.
Ja.
Varför har hon
just
mascara?
Hon är någon form av OS-korre också. Har varit. Älskar henne. Det är också ett ganska fint betyg till den svenska offentligheten att hon inte blir cancelled.
Ja.
Folk försöker hela tiden. Det är lite som att så här, försöka cancella en badboll. Hon bryr sig inte.
Nej. Det roligaste som har hänt i det här landet på flera år är att Expressen har kommit över Lena Anderssons brev till Gunnar Strömmer, justitieministern, där hon ber honom att inte ge upprättelse till allmänläkaren och obducenten.
Okej, lite bakgrund.
De är kända från Katrin da Costa-fallet på 80-talet. En prostituerad kvinna hittades styckmördad.
Fel och dumt.
Verkligen. Och med hjälp av ett barnvittne med tveksam pålitlighetsgrad eftersom hon var typ 2 år så pekades barnets pappa, allmänläkaren då, ut som mördare tillsammans med sin vän, obducenten. Och hela allmänheten betraktade ju dem som skyldiga även fast de inte dömdes.
Och vad hänt nu då?
Ja, men nu har ju alla tvärvänt och tycker att det här är helt sjukt och alla brinner för att de ska få upprättelse, förutom Lena Andersson.
Sverige kan verkligen bara hålla en tanke i huvudet samtidigt.
Ja, men det är därför vi har Lena Andersson.
Ja.
Ja.
Och vad är det hon menar då är det största beviset på att de faktiskt är skyldiga?
Ja, men det säger hon inte. Hon säger att skulden kan ligga någon annanstans. Men hon vill påminna om balansen här. Och den andra sidan.
Mm.
Anledningen till att da Costa-fallet blev aktuellt på nytt var den här SVT-dokumentären som gjordes 2024. Och det var strax efter det, i januari 2025, som Lena Andersson skrev det här brevet till Strömmer. Det är ju inget annat än en jättekul position att inta i debatten. Jag har ingen åsikt i sakfrågan.
Har Gunnar Strömmer svarat?
Inte vad vi vet.
Hur började hon mejlet? Kära Gunnar Strömmer, bästa justitie.
Till statsrådet Strömmer och dennes rådgivare i rättsliga frågor.
Oh, jag visste att det skulle vara en bra start. Fan vad snyggt. Jag kommer aldrig kunna formulera mig så bra. Du har det i dig, Moa.
Tack.
Jag går runt med en gnagande känsla över att Sveriges Radios lokalstationer är rätt unhinged. Alltså att Central Sveriges Radio inte riktigt har kontroll över vad som händer ute i orten.
Ja.
Jag har ett starkt minne i alla fall. Ni kanske kan rätta mig eller inte göra det om jag har fel. Att en lokalradiostation, när resten av Sveriges Radio var typ ensam i Sverige om att inte publicera namn på den som sitter misstänkt för mordet i Rönninge, körde en helt egen publicistisk take. Jag känner liksom att public service lokalstationer inte har ändrats ett dugg sen jag var webbredaktör på SVT ABC 2007. För då var det så här, då gjorde man en puff och så satte man en rubrik, bild och ingress, och den skulle gärna locka till läsning eller lyssning eller tittning då. Som P4 Kalmar här om dagen. De har då intervjuat en Bianca från Torsås som hamnade i drogmissbruk som tonåring och som nu videopoddar om sin väg tillbaka. De satte rubriken Bianca var pundare. Nu poddar hon om det.
Jag älskar dem. Det är otroligt.
Och jag vill också föra till protokollet att det finns ingenting här som tyder på att hon själv kallar sig själv pundare. Det var jättestarkt, men framförallt var det jätteroligt. Tyvärr har de nu ändrat rubrik till att Bianca knarkade, vilket inte var lika kul, men så jag föreslår en mellanväg. Bianca var knarkare.
Mm.
För det innehåller lite av det där gränslösa och moraliskt fördömande som ordet pundare satte så fint.
Alla medier verkar det här valåret satsa på lite annorlunda utfrågningar eller koncept där de antagligen vill fånga de unga väljarna, som alla vill.
Första gångs väljar. Sjuka.
Varför är folk så besatta av det?
Ja, det finns väl en demografisk utmaning kanske i att det är de väljarna som också kommer leva ett tag till. Och därför är de i någon mån anses de viktiga att fånga upp. Men jag håller med. Det är fullständigt öken.
Ja.
Jag tycker det verkar lättare sagt än gjort. SRs program Fördrink med partiledarna skulle ju sändas i samband med partiledardebatten i Sveriges Radio. Programmet handlar då om partiledarnas visioner om 25 år framåt.
Mm.
Det fick stängas ner på grund av voteringskaoset.
Jag förstod inte riktigt varför, hur det hängde ihop med voteringskaoset.
Alla var tvungna att dra sig ur för de ska sitta där och trycka på knappen.
Okay, ja.
Det är alltså ett kvittningssystem i riksdagen som gör att ledamöterna ska kunna sjuka sig typ, eller vara borta för någon anledning, och det ändå ska bli som valresultatet. Men Sverigedemokraterna undgick det här, för de menade att det är så mycket vildar som röstar mot den före detta då partilinjen som haft. Det här innebär alltså att inga riksdagsledamöter vågar missa då voteringen, och därför har SR fått in för många avhopp för att Drink med partiledarna ska kunna sändas.
Jag tycker att det är väldigt skönt att ett partimedlemmar inte missar voteringen för att istället vara med i något fördrink. Jag tycker det låter helt rimligt.
Andra avhopp som då präglat den här nyhetsveckan är ju Edvin Törnbloms partiledarutfrågning för DN Kultur.
Mm.
Det har ni såklart inte missat. Efter att en gammal video började cirkulera där han säger att Magdalena Andersson var hans favoritstatsminister, så har Jimmy Åkesson, Ulf Kristersson och Ebba Busch hoppat av.
Här vill jag ändå liksom flika in att det känns väl snöflingaktigt. Det finns många skäl till att tacka nej till att vara min partiledare utfrågning med Edvin Törnblom som skulle vara helt legitim.
Vad tänker du på speciellt?
Ja, till exempel att han inte är en politisk reporter.
Ja, tredje utfrågningen då som det pratas mycket om är ju Emil Perssons fördomsshowen på SVT, som går ut på att han bollar alla sina fördomar mot olika partiledare. Hittills har han då intervjuat 3 kvinnor och vi har pratat om det förut. Och jag studsade på den olika tonen han då använder mot de olika kvinnor när det kommer till sexfrågorna, som såklart är en grundläggande beståndsdel i de här nya tjo-shim-journalistiken som är alla... Eller hur, det får man ju säga. Det är jätteviktigt att ställa gränslösa sexfrågor till partiledarna.
Precis. Och hur gränslösa de är lite baserat på hur snygga partiledarna är.
I det här fallet, absolut. Jag tänkte börja med att vi ska lyssna på Sossarnas partiledare Magdalena Andersson och frågan hon fick angående sex. Det låter så här.
Du har aldrig haft sex fler än en gång på samma dag.
Nej, men det vill ingen människa veta.
Jag vill.
Nej, ja, men... Så här, folk vill inte veta något om chefens sexliv.
Jag vet inte om jag betraktar dig som min chef riktigt.
Nej, men lite ambitioner att vara chef för Sverige.
Okej, chefen.
Att han betraktar dem han inte är attraherad av som asexuella.
Ja, eller bara väl, han poängterar tydligt att de är osexiga.
Att det inte är insmickrande sexfrågor.
Mm. Exakt. Vi kan höra en till om liberalen då, Simona Moamsson. Hon får en fråga som låter så här.
Din definition av att piffa upp sexlivet är att köpa ett par borgarblå stay-ups och sen stryka dig förföriskt längs med väggen när du gör entré i sovrummet.
Vilken sjuk fördom. Det känns lite så alla som har läst 50 Shades of Grey, vilket jag tänker alla i,
jag har faktiskt inte
i vår generation. Va? Mm. Shit.
Det var väl ändå primärt kvinnor som läste den. Jag tycker inte heller att den här scenen personligen då låter som det sexigaste man har hört.
Ja, du tycker
jag
inte
tänker det? Att det kanske inte är så mycket 50 Shades of Grey. Nej. Utan mer tafatt försök till förförelse.
Ja, just det. Ja, jag tänker att hade man läst i en bok så hade det nog låtit bättre än att se det hända.
Stämmer det, är frågan?
Nej.
Nej.
Man får verkligen intrycket av att Simona Moansson inte har läst 50 Shades of Grey.
Ja, verkligen. Min fördom om Emil Persson är att ingen av de här kvinnorna är hans typ. Hur är då hans typ? Det är ju då Ebba Busch. Vi ska höra vilka typer av sexfrågor hon fick.
Du har periodvis entertainat tanken på att låta alla du ligger med skriva på ett tystnadsavtal.
Nej.
Är man inte rädd för det där ändå?
Ja.
För att fatta vilket skvallervärde ett ligg med dig har.
Absolut. Men jag skulle säga att min kyskhet har räddat mig många gånger. Nej, men man får ju vara smart.
Ja, så är det.
Okej, så det här var kanske den mest liksom tydliga sexfrågan. Men sen så skulle jag säga att programmet genomsyrades av maximalt sexuell stämning rakt igen.
Ja, alltså att titta på den här intervjun. Jag och min tjej diskuterade det här. Min fru måste jag lära mig säga efter att jag var gift i 8 år.
Grattis.
Tack. Det var ju som att titta på en riktigt bra dejt.
Mm.
Och han frågade också henne bland annat om hon har tvingat sin partner att äta sin egen sperma.
Jag hörde klippet, vill du höra på det?
Mm.
Du har i jämställdhetens namn uppmanat en man att smaka på sin egen sperma.
Har jag det någon gång? Nej, inte. Jag skulle nog inte göra det med så här jämställdhetsdrivet, det tror jag inte.
Bör du tänka efter ändå? Det känns som en sak man vet om man har i sig eller inte på något sätt.
Ja, men jag tänkte ifall det var ändå, jag uppfattar att en del konceptet här att du ställer frågor som ändå ska kunna trigga igång ett samtal, och tänkte jag så här, kan jag ha ett samtal nu på nationell TV en fredag kväll om sperma?
Vad svaret är ja, det kan
min
du.
Väljarbas om det? Ja, då har jag ändå gett det här utrymmet nu ändå. Jag har ändå tagit ordet i min mun.
Det har det faktiskt.
Jag tycker också att Ebba, jag noterade att alla fick totalt kyskhetsbryt av det här och tyckte att det var helt fruktansvärt. Ebba svar är väldigt bra, måste jag säga. Hon är roligt. Cool.
Cool. jo. Det är det jag säger, man blir ju sekundärkåt genom Emils blick. Ja. Alltså man får ju ta del av hans kåta blick på Ebba, och så dras man ju med i den här dejtingstämningen. För det är förspel som vi får ta del av.
Men hans fråga om det här NDA-t, också lite den om sperman, är ju så här. Mellan raderna säger den att du har så jävla perverst, snuskigt sex att om det här kommer ut så är du liksom körd. Det är det han tänker och hoppas på att få bekräftat här. Och det skulle han inte insinuera till Magdalena Andersson, tror jag.
Nej, eller Simona Moansson. Alltså, jag tänker, förförelse kan ju vara en journalistisk metod. Det kan ju ibland vara lyckat till med. Alltså, jag är inte emot att använda det som metod, men jag tycker att det är någonting som kanske skaver lite i en SVT-partiledad utfrågning. För det blir inte speciellt opartiskt. Alltså det blir ju till sexbomben.
Det var det du tyckte var problemet, att det inte var opartiskt.
Det är klart att det blir mycket mer smickrande intervju för Ebba Busch än vad det blir för tjejen han inte kåta på.
Självklart.
Ja.
Ja.
Är det vad vi kallar opartiskt på Sveriges Radio? Nej, det är
det snygghetsprivilegiet?
Ja, det är snygghetsprivilegiet. Ja.
Precis.
Som du inte tror existerar.
Nej, precis. Men jag får väl omvärdera nu då.
Det kanske enda tillfället när det har något. Det är mötet med Emil Persson. Moa, Kristoffer, tack för idag.
Tack, tack.
Och vi hörs på lördag igen. Vår producent heter Daniel Sävström och vår tekniker, hon heter Astrid Ankerkrona, och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. Hejdå!
Hejdå.
Hejdå.
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.